gudstjänst med er. Det är något stort det. Och det är underbart att vi kan få känna att enkelhet och folklighet och hjärtlighet, det här kan få gå hand i hand med en djup känsla av värdighet, respekt och helighet. Vi är samlade i Jesu namn. Var det väldigt fina samlingar. Roligt att se alla som var med i våra möten igår. Jag är djupt, djupt berörd. Och vi känner nog, Agneta och jag, en ömhet och glädje då vi åker hit. Vi tycker om er. Och vi tycker om er gemenskap. Ja, det är dags att komma hem. Det var någon som frågade mig, är det svårt att bli frälst? Och jag tyckte det var lite svårt att svara på den frågan. För jag vet, livet har verkligen lärt och visat mig att det kan vara en oerhörd kamp för många människor att ta de där avgörande stegen. Ja, det är bara bekännelsen kvar, sa någon. Det är inte bara. Det är ofta där själva kampen står. Att våga ta steget och med sin mun bekänna att jag vill tillhöra Jesus. Och det är ju inte bara talesätt det här, att det strider om vår själ. Det är verkligen en kamp. Och det finns krafter som vill dra oss ner i fördärvet och så långt som möjligt bort ifrån Gud. Och det blir tydligt då vi kommer in i sådana där som vi kan kalla sökningstider, kallelsetider. Väldigt tydligt att det är en kamp, en brottningskamp. Men är det svårt att bli frälst? Jag tycker det kan jag inte påstå att det är. För då kommer följdfrågan. Är det svårt att komma hem? Är det det? Är det svårt att komma hem? Jag minns då vi gick vilse, jag och syrran. Hon var så våghalsig, hon drog med mig ut. Vi var inte gamla, vi var 3, 4, 5 år. Och vi gick vilse och irrade ut i hagarna. Men plötsligt, då mörket började falla, så såg man ljuset i mammas köksfönster. Och jag tänkte på det efteråt, undra var hon köpte sina glödlampor. Så varmt det lyste i de där fönstren. Tog det emot? Kändes det fel? Var det svårt att gå åt det hållet? När vi kommer nära, då blir det så uppenbart, djupt där inne, var vi egentligen hör hemma. Jag möter många människor som har en trasig självbild och som har så mycket självförakt. En del säger, jag är helt värdelös, jag. Bibeln säger någonting annat. Och jag säger, börja spegla dig i alla bibelord som talar om att du är dyrbar och värdefull och älskad och ämnad för ett liv i Guds gemenskap. Att komma hem, det ni. Och så kanske jag skulle sjunga den här sången för någon som inte har känt hemkänsla i Guds församling. Kanske tycker att det har kommit in mycket. Du ville vara med och du har liksom sjungit sånger om den kristna gemenskapen. Och ändå så har du saknat den där hemkänslan. Känt dig lite utanför på olika sätt. Som när ett barn kommer hem. Jag vaknade i morse och haft den här bönen inom mig. Att du skulle få en ny upplevelse av. Att få ta steget liksom in. På ett djupare sätt. I gemenskap. Det spelar ingen roll vad vi har i bagaget. Tänk att vi kan få uppleva nåden och förlåtelsen så där omedelbar och underbar. Jag tänkte på den i sjöng den här. Det är ett nytt arrangemang på en gammal sång. Jag har djup stilla frid i min själ. Då kom den här lilla sången till mig. Och det jag sjunger ska du minnas att den föddes i Indien för många år sedan. Det var en andlig rörelse. Många människor möter Jesus radikalt. Och så blir det förföljelse. Fruktansvärd förföljelse. och många får ge sina liv. Han som skrev sången, han och hela hans familj, de förs fram framför avrättningsplutonen. Men innan de lyfter gevären och skjuter dem, så sjunger familjen: jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Det är ni. Det är många församlingar som har det jobbigt i vår tid. Det finns krafter som vill söndra gemenskap och det sliter och drar åt olika håll. Och under senare årtionden så är det ju många, i synnerhet landsortsförsamlingar, som har försvunnit. Det känner ni till. Finns inte längre. Ungdomar och unga generationer har flyttat ut och det har kommit in trötthet och modlöshet. Och så där, församlingar har dött. Jag vaknade i morse och tyckte att jag såg den här församlingen, hur ni stod tätt in till varandra, unga och gamla. Och så läste ni i korus ifrån psalm 118. Det är sanning. Det här upplevde jag i morse. Tyckte jag såg er. Ni stod tätt in till varandra och så läste ni högt ifrån psalm 118, där det står: jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Jag spelar inte teater nu. Jag berättar vad jag upplever. Jag skulle vilja skriva det över lokalen här. Jag ska inte dö. Jag ska leva och förkunna Herrens gärningar. Jag vet vilket engagemang ni visade då människor kom hit via Migrationsverket. Flyktingar, människor på flykt. Oj, vilket hjärta den här församlingen har visat. Och ni har fått vinna flera. Och det måste ju också ha varit en ganska liksom tuff upplevelse då de flyttas vidare och sådär. Tror ni inte att Gud ska ge er gottgörelse för allt fint ni har gjort? Och jag hör, jag reser ju runt överallt i stora och små kyrkor. Och jag har ganska bra hörsel och jag registrerar saker. Jag märker det första jag samtalet med ordföranden här i helgen. Och varje gång det bön här så hör jag och känner någonting. Den där ömheten och den där djupa längtan att få se nya människor komma till tro. Något starkare tecken på andligt liv känner jag inte till. Det finns många församlingar som dör. Det är som sotdöd nästan. Därför att det blir så introvert. Och det är bara jag, mig och mitt. Och vi håller på med vårt. Och så kommer jag till en liten församling. Och jag känner, bara vi får tillfälle att be, så liksom vibrerar atmosfären av den där längtan. Gud, låt oss få se människor komma till tro. Och så hör jag hur ni även nämner namn och märker att ni har bönebarn och människor ni har kontakt med. Och så har jag hört här i helgen att det finns verksamhet i Älgarås som också har spridning ut över hela landet, som är ganska kopplad till hatiskhet mot utlandsfödda, är det inte så? Otäcka krafter. Fortsätt att be. Vet ni vad jag tror? Många som engagerar sig så där våldsamt och verkar så aggressiva, ofta finns det ett sår hos dem som aldrig har fått läka. Jag kan möta människor som är lugna som en filbunke, inget röv i dem. De som ofta reagerar och så där och kan bli aggressiva mot mitt sätt att predika. Det är människor som har ett sår på insidan och egentligen bär på en djup andlig längtan. Jag skulle tro att människor i ledarskap för sådana grupperingar, det finns många där som skulle kunna kallas bönebarn. Och jag tror att om ni tar det här till ert hjärta så ska Gud visa er nycklar. Och visa er nyckelpersoner. Jag känner att det vill jag be om. Och jag vill uppmuntra er. Och kurvan framåt, det ska inte bara vara sluttande neråt. Och vi blir tröttare och tröttare. Jag tror Gud ska kalla hit unga familjer. Det är ni värda. Några unga familjer. Det är underbart med barnen här. Sennestam, jag hörde du berättade för mig igår om en ung pastor som ropade på konferens att flytta på er alla äldre generationer så ni kan släppa fram de unga. Det är ganska konstiga appeller. Det är inte vad man känner här. Är det någon av er unga som tycker att de gamla står i vägen? Är det inte underbart att vi får tjäna Gud tillsammans? Och så kommer ungarna sitter här och lirar trummor till och med. Gud välsigne er i Älgarås. Jag säger det från djupet av mitt hjärta. Och var rädda om varandra. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. En återlös syskonskara när ensamma vandrar hem. Det är som en fläkt ifrån ovan. Som Herren oss sänder ner. Det finns många som talar föraktfullt om gemenskapen. Ni vet, det är väldigt mycket av självförverkligande i vårt. Jag, mig och mitt. Då är den stora utmaningen. För samtidigt som det är så mycket sånt så är det så mycket ensamhet idag. Och så många som hungrar efter äkta gemenskap. Kanske inte efter att bli engagerad i tusen saker. Men att få känna den där djupa hemkänslan och tillhörighet. Och jag känner det finns en förutsättning för det här. Det är en värme här i gemenskapen. Och jag tillönskar er en tid av stilla hemvändartid tror jag. Och tillväxt. Jag undrar ju om det inte finns några vi skulle kunna kalla på som har vuxit upp här. Och som kunde få komma hem snart. Gud välsigne er älskade vänner. Herre, jag vill välsigna församlingen här. Tacka dig för de äldre som har hållit ut. Som inte har slutat hoppas och bedja. Tack för en församling där ingen med grånad gässa behöver känna jag duger inte längre. Tack för kärleken. Tack för kärleken mellan generationer. Den där underbara upplevelsen då din ande verkar. Att det är du Gud som bara gör undret. Du lägger fädernas hjärtan till barnens och barnens till fädernas. Låt människor känna det och tala om det. Den där speciella atmosfären här i Philadelphia i Älgarås. Jag välsignar församlingen. Jag ber Herre, jag ber om en handfull dopkandidater det närmaste året. Skulle något vara så underbart så du inte förmår det. Och jag ber om en handfull nyinflyttade kristna människor med längtan att tjäna dig. Jag ber om det Herre. Och jag ber Herre att det ska börja röra på sig på kanske på sätt som ska förvåna församlingen. De hade tänkt att det var de och de som stod i tur att bli frälsta. Men så kommer du Herre på ett annat sätt. Och vi ska få se en rörelse bland människor som är mogna för ditt rike. Jag ber om glädje och frid över församlingen här. Och hela regionen runt omkring. Käre Jesus. Jag ber för Töreboda kommun. Och allt ditt folk här. Tack att du hör mig. Tack käre Gud. Amen. Mig. Jag är inte förkyld, jag blir bara lite rörd. Jag vill läsa ett bibelord ifrån Matteus evangelium. Matteus kapitel 9. Och vi fortsätter på temat som är angivet idag. Att vi är som fåren i hans jord som står under hans vård. Ja, han vill i alla fall att vi ska låta oss vårdas. Han vill vara vår herde. Så här står det i Matteus 9 från vers 39. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Vilken verksamhet. Det bara strömmar liv och läkedom där han går vägen fram. Och så lyfter Jesus blicken. Jag läser i nästa vers. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var så härjade. De var så hjälplösa. De var som får utan herde. Och Jesus sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Han såg människorna. Och jag tror att det var det människorna kände. I synnerhet de små. De som har känt sig nedtrampade. Även av religionens krav under stundom. De känner det är ett annat tonläge. Då den mannen förkunnar. Och de känner sig sedda och älskade. När han såg människorna. Och det blir väldigt tydligt. Att han verkar se det inte andra ser. Där andra bara ser misslyckanden och trasighet och felsteg och elände. Där ser han någonting annat. Han ser hur illa medfarna de är. Han ser ett sargat människosläkte. Människor som är hjälplösa, som har farit illa. Som är precis som får utan herde. Och då han tar in den bilden. Och det står i texten att den berör hans hjärta. Då han öppnar sina ögon och öppnar sitt hjärta. Ser den bilden. Ser trasigheten. Och vilsenheten. Och längtan. I en hjälplös mänsklighet. Och han ser det. Då händer någonting. Plötsligt förändras bilden framför hans ögon. Och där han nyss såg de här vilsna, hjälplösa, härjade människorna. Där ser han istället ett stort, moget skördefält. Och så tittar han på lärjungarna och säger: pojkar, skörden är stor. Skörden är stor. Och så utmanar han till bön. Men inte bara det. Det räcker inte med bön faktiskt. Utan i nästa kapitel, vers 1 i kapitel 10, ser vi att han har ett handlingsprogram. Han har sett nöden. Hans hjärta berörts. Han har anat. Allt det här talar för att det finns en mogen skörd. Han utmanar lärjungarna till bön. Sen gör han nästa sak. Han kallar dem till sig. Och lägger kallelsens mantel över deras liv. Och det står, han ger dem makt och auktoritet. Att gå i hans namn. Och ge som gåva vad de själva fått som gåva. När han såg människorna. Hur härjade de var. Som får utan herde. Jag vill läsa också från Hesekiel kapitel 34. Det är ett underbart kapitel. Hesekiel 34. Minns ni det? Ni får det som minneskapitel av mig idag. Hesekiel 34. Och i många bibelöversättningar är rubriken för det kapitlet just den gode herden. Eller herden och hans jord. Och det vi möter i kapitlet är en beskrivning. Av ett land i djup kris. som har kommit längre och längre bort ifrån det som var Guds avsikt. Och i ett land i kris möter vi här i kapitlet små människor som är så vilsegångna och härjade. Och Gud talar till dem som skulle vara ledare i landet. Och det han säger, det krossar mitt hjärta. Jag läser så här. Ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte. De sjuka botade ni inte. De sårade förband ni inte. De som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. Därför skingrades de och så vidare, eftersom de inte hade någon herde. Och så visade sig mitt i kapitlet att utvecklingen har kommit fram till en avgörande brytpunkt där Gud i himlen säger än en gång: nu måste jag gripa in. Och då jag ber för Sverige och Norden, så har det kapitlet drabbat mig som ett profetiskt tilltal. Jag tror vi är i en sån brytpunkt nu. Gud säger: nu måste jag gripa in. Och orden är så vackra. Gud säger: nu måste jag själv ta mig an min jord. Nu måste jag gripa in. Och så visade sig att Gud har ett handlingsprogram för en nation som blöder, för ett land i kris, för människor som far illa. Och det handlingsprogrammet, det möter vi i vers nummer 16. Och jag vet att jag citerat det förr i den här lokalen. Och jag vill utmana er, ni har ju moderna fina saker, teknik här. Jag skulle vilja att ni skriver upp kapitel 34 av vers 16, och att ni kanske under ett halvår i varje gudstjänst låter det bibelordet finnas, och ni kanske till och med läser det som en bönehandling i korus. Skulle vilja det, önska det och ge det till er. För om Gud säger nu måste jag gripa in, då visar han att han har ett handlingsprogram, och det innehåller fyra punkter. Vers 16. Punkt nummer 1. Det förlorade ska jag söka upp. Punkt 2. Det som gått vilse ska jag föra tillbaka. 3. Det sårade ska jag förbinda. Och 4. Det svaga ska jag stärka. Jag ber, och jag har en känsla av att det kommer en andlig besökelsetid, och församlingar som är öppna ska få vara med om den. Jag ber om en väckelse, en Jesusväckelse, som på ett alldeles särskilt sätt ska liksom ha den gode herdens varma hjärtslag i sig. Svaret på brustenheten i Sverige idag, en våg av läkedom och kärlek. Gud säger: det är det här som ska prägla det jag vill göra. Det förlorade ska jag söka upp. Det som gått vilse, eller som du stod för, de fördrivna ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. De svaga ska jag stärka. De förlorade. Om ni vill uppleva Guds välbehag tydligt över ert arbete, då får ni aldrig slarva. Då måste ni se till, vara noga, att det som ligger på överst på Guds hjärta alltid ligger överst på församlingens hjärta. De förlorade. Ja, vad är det för grupp, de förlorade? Ja, det är ingen speciell grupp som vi pekar ut. Bibeln är ju kristallklar. Utan Jesus ingen frälsning. Det är väl övertydligt i min bibel. De förlorade, de som ännu inte har blivit funna och som har hittat hem. Det är de det gäller. De förlorade. De som har gått vilse, De fördrivna. Fördrivna, det talar ju om en krigssituation. Jag har varit mycket i Finland. Jag har varit borta i Karelen till exempel. Där kan man få höra vittnesbörd om hur det var då man blev fördriven och jagad bort ifrån hus och hem och så vidare. För en övermäktig fiende kom. Finns många människor i Sverige som hör till den kategorin. Och de finns också, om ni börjar titta era matriker och tillbaka här. Oj, vad många som en gång har varit nära elden och som har berörts och på olika sätt sagt ja och uttryckt sin längtan. Sen säger Bibeln att vi ska behålla fältet, och de klarade inte det. Man liksom hamnade utanför och tappade frälsningsvissheten. De fördrivna. Jag tror att på många platser ska en andlig rörelse börja just i den gruppen. En hemlängtan bland de där som haft taggarna ut och sagt att det är så dåligt i församlingen och så här. Men bakom allt det där så ropar hjärtat. De fördrivna ska hem. Jag är ju bondgrabb, som ordföranden sa i fredags. Jag hade en kusin här i Västergötland. Som blev frälst i Pingstkyrkan, en stor kyrka här i Västergötland när han var ung. Men han älskade ju fotboll, och det fick man ju inte ägna sig åt. Ni vet ju hur det var så där. Och han liksom blev bitter och hamnade utanför. Och blev så arg på kyrkan och alltihopa. Men sanningen var ju hela livet verkte i hjärtat, för han längtade ju hem. Och så kom han till mig och han sa så här. Jag är så besviken på alla kristna, sa han. Men din pappa, sa han, jag kände jämt att han var kristen på riktigt. Det är klart, det värmde ju hjärtat. Och jag minns hur han kom hem, hur han pratade med pappa. Och så berättade han för mig, då pappa hade dött, jag hade lett pappas begravning. Då berättade han för mig att då han själv var 5 år, han var några år äldre än mig. Då var han hemma hos oss på gården en sommar. Och en dag ser pappa så bekymrad ut. Han kommer in ifrån logen där och så säger han, vet du vad, Leif? 2 av ungdjuren av kvigorna. De har tagit sig igenom staketet. De har rymt ifrån oss. Och det var inte modernt företagstänk att lite svinn får man väl räkna med. Det var inte den stilen. Hoppas det inte det i församlingen heller. Han var rädd om sin egendom. De betingade ett värde. Du lille Leif, sa pappa. Det finns bara en sak att göra. Vi får ge oss iväg och leta efter dem som har sprungit bort. Och vi gick och gick och gick, sa Leif. Hans små ben. Och till slut orkade jag inte gå längre. Och det såg din pappa. Så berättade de hade kommit fram till dike. Och på andra sidan så var det björksly och så här. Det var inte odlat på det sättet. Och pappa såg att Leif var alldeles trött. Så han höll om hans axlar och sa. Ja, du lille Leif, nu har vi gjort vad vi kan. Så nu har vi bara en sak kvar. Och så böjde din pappa knä i gräset, sa Leif. Och jag med. Och så knäppte pappa händerna och blundade. Och sa, Gud, hjälp mig. Hjälp mig. Visa mig vad jag ska göra för att få tillbaka min egendom. Och medan din pappa bad så kikade jag lite grann, sa Leif. Och då fick jag se 4 stora bruna ögon. Där stod de. Men det är klart, det räcker inte med att böja knä och bedja. Vi behöver nog få gå en vägsträcka också. Och visa både Gud och de fördrivna att vi gör allt vi kan. De sårade, tror ni inte att allt det här hör samman? De sårade ska jag förbinda. Jag tror det var en känd psykolog, kristen, som sa, det finns 2 gemenskaper som är helt unika, till vilka Gud har knutit så tydliga löften och välsignelser. Den första är förbundet mellan man och kvinna, äktenskapet. Det andra är församlingen. Och han sa, Det finns inga gemenskaper som kan tillföra så mycket glädje och välsignelse. Inga gemenskaper som kan skapa så djupa sår. Jag menar, går du med i hundklubben eller något liknande, så är det ju inte med livet som insats. Men när du står framför altaret, då har du med dig all din längtan, allt. Och då vi kom till Jesus och vi mötte församlingen, då investerade vi också alla våra drömmar, allt. Och det är klart, det gör oss ju sårbara. Och då vi då blir besvikna på olika sätt, så kan det ta så djupt och göra så ont. Och ibland så är vi bättre på att ropa halleluja än att krypa ner och blanda våra tårar med den som gråter. Den gode herdens väckelse, det är en väckelse där församlingen kommer ner på jorden och gör allt för att komma ner på samma nivå som de vi vill bära och lyfta. Och där vi varsamt tvättar såren som aldrig har fått en chans att läka. De sårade ska jag förbinda. Och då, mina vänner, då blir det en utveckling. Då krymper inte människor i församlingen. De svaga ska jag stärka. Då kommer bara tillväxten ur kärlekens atmosfär. Gud välsigne er. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. Kristi kärlek driver oss. Eller som gamle doktor David Hedegård skriver, Kristi kärlek lämnar oss inget val. Det är frälsning det. Kristi kärlek lämnar oss inget val. För vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Vi är alltså förenade med honom. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Amen.